Hej och varmt välkomna tillbaka till Feel Good-podden. Idag har jag med mig den härliga kvinnan Jenny Sandfors. Varmt välkommen!
Tack så jättemycket! Kul att vara här!
Ja, så härligt att ha dig här. Alltså, vi har ju träffats en gång innan så här online, men och sen tror jag att vi har följt varandra lite grann parallellt nu i några år. Men jag brukar ändå alltid börja med att fråga om det här liksom, första intrycket av varandra. Vad har varit ditt första intryck av mig när vi har haft kontakt?
Ja, just det. Ja, men en varm, härlig kvinna. Du hjälpte mig med att göra såna här armband också som kändes som att det har varit liksom en sån himla bra påminnelse. Så jag har tänkt på dig ganska mycket när man har sett den där armbanden och så. Ja, men väldigt varm och härlig person.
Ja, vad härligt. Och mitt intryck av dig är ju att du är ju väldigt kunnig på det du gör. Du känns väldigt lugn och trygg i ditt både företagande och som person. Också en väldigt varm person. Jag tyckte det var lätt att vända mig till dig. Det finns ju många som jobbar inom den branschen som du gör, tänker jag. Men det var väldigt lätt att välja dig. För att jag kände liksom den här tryggheten och kunskapen. Och att du liksom har det där som jag kanske känner att jag saknar. Och inte varken är bra på eller tycker är kul.
Ja, men vad härligt att höra. Det är precis det jag liksom hoppas att kunna få med.
Du har ju gjort en resa de senaste åren. En ganska ordentlig resa, om man skulle säga då.
Mm.
Ja.
Mm.
Och var ska vi börja någonstans?
Ja, var ska vi börja? Men vi börjar lite med bakgrunden kanske.
Mm.
Varför, hur det blev som det blev och så. Så har jag drivit företag sedan 2003, så det är ju ett tag. Det blev liksom omgärdat med mycket stress en period. Och det var ju liksom ingenting som jag riktigt reflekterade över. Jag var inte riktigt medveten om det. Utan jag stressade på som bara den och hade väldigt mycket så här tankar om saker jag måste. Jag måste göra det och jag måste göra det. Och jag använde ordet kämpa väldigt mycket. För det var det jag gjorde. Och tänkte liksom aldrig på det här med återhämtning eller att ta hand om mig själv. Så det var liksom, det fanns inte riktigt i min tankevärld då, tror jag. Utan det var ju jätteroligt att driva företag. Och det fanns ju hur mycket roliga projekt som helst att ta tag i. Så att det var ju aldrig någon brist på saker att göra.
Nej.
Men jag jagar på mig själv väldigt mycket. Så när man är egen företagare. Alltså vi kan ju bestämma själv över vår tid. Och vi har den här friheten och så. Men jag är väldigt så här. Har jag bestämt att jag ska ha den här planen. Och det här ska vara klart den här tiden. Då var det som att det var verkligen spikat. Att nu. Det här målet ska jag nå.
Mm.
Oavsett om det liksom tog väldigt mycket på mina krafter och jag inte fick tid för återhämtning och så körde jag på som bara den. Så att det var en period av väldigt mycket stress som förde in mig i ett mörker till slut.
Mm.
Det var ju inte hållbart.
Nej. Hur visade det sig? Alltså det här du beskriver som ett mörker.
Ja, det började med att energin liksom blev lägre och lägre och lägre. Och när jag inte liksom orkade göra saker som annars brukar göra mig glad och liksom älskar jag att driva företag och göra saker. När det plötsligt inte fanns ork och energi till det så var det som en snöbollseffekt åt fel håll. Liksom. Att, ja, jag orkade inte göra saker, jag började tappa lust för att göra saker och till slut var det här mörkret.
Vad tog du i vägen, alltså vad gjorde du där då när du landade där liksom i det här mörkret? Vad...
Ja, det tog ju alldeles för lång tid innan jag vågade be om hjälp.
Ja.
För jag tyckte det var skämmigt och jag var lite rädd så att vad skulle folk säga om de får reda på det? Och, tänk om mina kunder får reda på att jag inte var bra, då kanske de inte vågar anlita mig. Och så det blev liksom bara ekonomiska tankar och liksom en sån stress också kring det. Så att jag gick för länge utan att be om hjälp. Men till slut så gjorde jag det. Det var en person som sa att Jenny, så här behöver man inte må. Det finns hjälp att få.
Mm.
Och det var bra ord att höra.
Ah.
Så att jag fick hjälp med medicinering helt enkelt.
Mm.
Och då sakta men säkert så blev det ju bättre.
Mm.
Så efter ungefär ett år så började jag känna att livet började vända ordentligt.
Mm.
Och allting började bli, energin höjdes och allt började kännas lätt igen, roligt och sådär.
Mm.
Och ganska sakta men säkert så liksom trappades det där upp mer och mer och mer.
Mm.
Så varken jag eller mina anhöriga, vi liksom förstod inte riktigt att oj, det här kanske håller på att varva igång åt fel håll.
Ja, just det.
Mm. Utan jag kände bara att det är så här livet ska vara. Nu har jag kommit ur den här reflektionen och nu är det här härliga livet tillbaka.
Ja.
Med så mycket ork, så mycket lust, så mycket kreativitet.
Mm.
Så att, liksom, att det skulle vara något konstigt, men det fanns inte i min tankevärld.
Nej.
Men det visade sig ju att då hade det slagit över och gått, jag började gå in i en hypomani som det kallas först och sen en mani som man kan få när man har bipolär sjukdom.
Mm.
Och det var ju ingenting som jag hade någon aning om att jag var på anlag för det eller så. Så att det fanns liksom inte heller i min tankesvärld att det skulle kunna vara något sånt.
Mm.
Så att jag körde på alldeles för länge där också liksom.
Ja.
Ja, utan att veta vad det var. Så till slut så, ja, jag fick jättemycket idéer till exempel. Och det var ju superhärligt.
Mm.
Det var som att det kom utifrån någon annan källa. Bara krossade mig, eller kom in i mitt huvud liksom med massor med idéer. Och jag plockade idéer och liksom tänkte att vissa saker kanske var ämnade för mig. Och vissa kanske var ämnade för andra personer.
Ja.
Vilket gjorde att jag blev väldigt så här, uppslukad av det här. Och kände att det här måste jag förmedla till alla de här människorna. Så jag pratade väldigt fort och jag ringde runt till folk och berättade om de fantastiska sakerna som de borde ta itu med. För det hade jag fått som en nästan som en gåva, liksom, som en idé. Liksom. Så de började ju känna att det här verkar ju lite snurrigt. Men det var mycket så. Det var mycket idéer. Det var mycket så här, projekt som jag ville ta itu med och jobba med. Jag hade liksom känt en enorm kapacitet. Jag hade ju så mycket energi och ork så jag kunde vara uppe på nätterna och jobba med mina projekt som var så otroligt roliga att hålla på med. Så att, ja, jag hann göra mycket saker och så.
Mm.
Men till slut så började det bli liksom så mycket idéer som for igenom mig och så mycket energi så att det blev kaos i hjärnan.
Ja.
Det var jag tänker att det hängde med riktigt.
Nej, jag kan tänka liksom att det är ändå, det blir ju så lätt liksom när saker och ting känns bra och lätt. Att bara liksom, ja. Alltså det är ju ingenting vi kanske reflekterar så där mycket över. Utan det är väl nästan så att det behöver väl nästan komma utifrån. Att det är någon som tycker att nej, men nu stämmer det inte.
Ja.
Blev det så? Eller hur var det?
Ja, det blev så. Först var det vänner som var ganska nära mig. Som vi hade ett projekt tillsammans med och så. Mm. Som förstod att det här är inte den vanliga Jenny. Det är någonting annat.
Mm.
Men jag var väldigt liksom övertygande. Och övertygad själv om att det här var helt normalt. Det här var det riktiga livet. Det är så här jag är som person. Och det var inga konstigheter alls. Så att jag var väldigt liksom, övertygande gentemot mina anhöriga om att nej, nej, nej. Nu mår jag ju äntligen bra. Det här kan inte ta ifrån mig. Så, så att det gick liksom ytterligare en tid efter att de hade börjat misstänka att det var någonting som var på tok.
Mm.
Innan jag till slut gick in i liksom psykosliknande symptom och fick liksom hallucinationer och hoppade liksom mellan dröm och verklighet, kan man säga.
Ja.
Det var som att jag liksom var i vaket tillstånd men drömde och plötsligt vaknade till och var i den vanliga världen igen.
Ja.
Och när någon möter en sån person så märker man ju att det är någonting som är jättekonstigt.
Ja. Ja. Men har du någon själv liksom, någon liksom, vad har du upplevelse av hur det kändes där och då, liksom minnesbild utav när du var i det tillståndet?
Ja, först liksom tiden efter att jag hade liksom börjat få hjälp och så av sjukvården. Mm. Då var det som ett mörker. Alltså då hade jag mycket minnesluckor och så.
Mm.
Men det har kommit tillbaka saker och jag har kunnat verifiera det med mina anhöriga. Liksom att, jo, men det var så du pratade. Liksom.
Mm.
Så att jag kan komma ihåg saker som att till exempel så hängde en handduk på en handdukstorkare med en sån här barnmotiv. Det var någon sån där figur, det var liksom flammor i bakgrunden som att det brann. Liksom.
Mm.
Och det där såg jag att det brann på riktigt.
Ah.
Och fick liksom världens panik och bara skrek att det brann. Liksom. Och känslan för mig var att jag såg att det brann.
Ah.
Och så plötsligt så bara är jag tillbaka och bara, nej, men det var ju bara en handduk. Det var tokigt och så försökte jag skoja bort det. Liksom. Men, klart jag ser att en handduk, nej men gud vad tokigt det var. Liksom. Och ville inte liksom kännas vid att ens det var något konstigt. Men det var liksom sista kvällen hemma så som jag sådana saker.
Mm. Men du hade ju känt inget motstånd till att söka hjälp när du är liksom, när de antar att det kanske var anhöriga då som försökte få dig till det.
Ja.
För jag tänker att ibland kan det väl min erfarenhet av människor som har bipolär, att det kan vara svårt ibland när man är i det tillståndet att också få dem att komma till vården, just att få den där hjälpen när man tycker kanske att det är bra. Och som du säger också, att ja, men man skojar bort det och det är liksom inte...
Ja, precis. Ja, jo, men absolut. Och jag, som jag minns det, så trodde jag att de skulle ordna en överraskningsfest för mig.
Ah.
Och det var nog lite räddningen. Liksom. Att jag var så inne på det, att åh, nu håller de på med något hemligt och nu ska vi åka iväg någonstans. Och jag tyckte liksom att jag såg folk som stod i fönstren och så här, tänkte att åh, det står de där och håller på och förbereder och väntar på mig. Så att den tron gjorde att jag följde med liksom, frivilligt.
Mm.
Hade jag inte tänkt på det sättet så vet jag inte, för jag var ju så inne i fortfarande att jag var inte sjuk, det var inget konstigt med mig.
Nej, för jag tänker det är ju det vanligaste, om man säger, scenariot med bipolär. Jag kan ju säga det också för er som lyssnar, jag har ju jobbat inom psykiatrin innan också som sjuksköterska i ett par år, så att jag har ju också stött på personer precis som du som kommer in med den, som har den diagnosen eller som får den diagnosen där man inte vet om det innan. Liksom. För det är ju en process. Och det har ju, det finns ju, alltså, det har ju funnits ganska länge. Jag tycker det är ganska skönt. Man börjar prata mer och mer om det. Men just bipolär har ju varit en sån där diagnos som jag tycker det har legat ganska mycket skam över den. Att den liksom inte... Har du upplevt det också?
Ja, men gud. Ja. Alltså när jag fick sen diagnosen. Alltså jag hamnade ju i sånt skamfyllt mörker som var slukade all energi under flera år. Alltså jag slösade ju bort energi på att skämmas istället för att försöka ta hand om mig själv och se vad kan jag göra för att komma ur det här. Men det var verkligen, alltså jag först skämde sig då för att jag hade fått en depression. Och nu är det här liksom på det. Hur skulle det gå med mitt jobb och hur skulle det gå med allting liksom?
Vad svårt.
Så där hade jag mycket. Ja, precis. Och sen att man kanske har varit och pratat med massa folk om allt möjligt och man inte riktigt minns sa egentligen och vad tyckte de om det och hur ska jag möta dem på affären på ICA liksom. Mycket sånt. Så att det var verkligen omgärdat av väldigt mycket skamkänslor.
Hur kom du ur det?
Till slut så kände jag ju att det här funkar ju inte. Det tar ju allmän energi och jag kände att jag inte kom vidare liksom i livet. Så. Så jag tänkte att jag får försöka börja. Eller jag läste om hur kan man liksom komma ur det här med skam. Och hitta just det här att låta ljuset få skina in. Börja prata med någon som man känner sig trygg med. Så trevande, försiktigt så började jag prata liksom i trygga rum. Med människor som man kände mig trygg med. Och det var ju verkligen med darrande röst. Och det var jätteläskigt. Alltså det mottagande som jag fick. Jag blev alldeles rörd. För att det var ju så varma, så fina. Och nu förstår jag att det fanns ju ingenting att vara rädd för.
Nej.
Egentligen.
Så himla viktigt, tänker jag.
Ja.
Och just att få det bemötandet och ha det liksom.
Ja.
Otroligt viktigt.
Ja. Så att ju mer jag började prata om det, ju mer öppen jag blev, ju lättare blev det. Och då liksom försvann den här skammen sakta, men säkert.
Hur länge sedan är det allt liksom det här hände?
2014 var det som jag hade den här manin. Så början av 2015 fick jag diagnosen. Och sen vid 2018 någonting, det var då jag började prata lite försiktigt om det.
Ja.
Mm.
Och om man då tänker på liksom det du precis berättar och den här skammen och sen att börja försiktigt, trevande prata om det till att nu har du dessutom skrivit en bok om det.
Ja.
Eller hur? Och jobba mycket för att just liksom få bort den här liksom stämpeln eller liksom att lyfta, att våga prata helt enkelt.
Ja. Precis. Ja, och liksom för att få bort den här stigmat så handlar det om att dela kunskap. Och då känner jag först när man tänker så här, men hur ska man göra för att få bort stigmat? Det känns så stort och så svårt. Men när man då hör att det handlar om att vi behöver dela kunskap för att få förståelse. Ja. Och då känns det, men det kan vi väl göra. Det är ju inte så himla svårt faktiskt.
Nej. Nej, jag tänker det är ju jätteviktigt, för så är det ju mycket, alltså en oförståelse eller liksom när det finns skam eller folk liksom skapar sig egna bilder och saker, så handlar det ju väldigt, väldigt ofta om okunskap. Och istället för att bli frustrerad över det, tänker jag, så att ladda det kanske liksom lite grann till sig själv, okej, vad kan jag göra för att förändra det här? Mm. Att få människor förstå det bättre, och det har du ju gjort jättebra med den här fina boken du har skrivit.
Mm, tack. Ja. Ja, jo, men det blev en hel bok. Jag hade ju skrivit en hel del dagboksanteckningar och sen började jag skriva liksom, för att skriva av mig.
Ja.
Och började känna till slut att men det här kanske är material som skulle kunna hjälpa fler. Mm. För att jag började jobba också för att, ja, men vad kan jag göra för att hjälpa mig själv mer? För att medicineringen var ju en viktig bit.
Ja.
Jag kände att den liksom fyllde upp halva mitt batteri.
Mm.
Och sen den andra halvan så var det fortfarande liksom ett mörker, ja, som ett lock på något vis.
Uh-huh.
Och jag tänkte att jag är beredd att prova allt. Vad finns det jag kan göra liksom för att ta hand om mig själv? Och då är ju det här med stressen en sån där trigger. Att om man stressar sig själv så kan det trigga nya skov. Och jag var ju liksom, började också med att jag var rädd för att få nya skov. Så jag var väldigt angelägen om att vad kan jag göra för att undvika det. Så då började jag utforska det med mig själv. Liksom läsa på och gå kurser och utbildningar. Och testa med mig själv olika saker. Och insåg att ja, men det här med liksom, vad ska jag säga, yttre stressen på något vis. Det här att jag stressar på jobbet. Att jag manar på mig själv. Det är ju en bit. Men att börja titta på den inre stressen. Alltså vad tänker jag om mig själv? Vad säger jag till mig själv varje dag? Och där fanns det mycket att jobba med. Så att liksom hitta den här självkärleken på olika sätt har varit en stor nyckel.
Ja. Alltså den är ju jätteviktig. Jag tänker den är ju viktig för alla. Jag tror att det är ofta när vi pratar om stress som ändå är sån folksjukdom. Mm. Så blir det så lätt att vi tittar på det yttre och glömmer bort den inre biten. Och det är klart att hamnar man i en utmattning också, om man bara får ta någonting som många kan känna igen sig i. Mm. Så tänker man ju kanske att man förändrar de här yttre grejerna för att det ska bli bättre, och ändå känner man kanske att man inte kommer framåt vidare, och då är ju det här en jätteviktig bit, tänker jag, att titta på den här inre stressen, vad är det som pågår inne i mig, och att i det också kanske skapa, jag tycker det är ett så fint ord, självförståelse, att också förstå oss själva.
Ja.
Så där hittade du liksom nycklar i självkärleken för dig?
Ja, det kan man säga. Olika nycklar som jag till slut kände att ja, men det här går att liksom kategorisera och sätta ihop och få liksom på pränt. Och den är skrivet och börja följa vissa grundpelare som jag kallar det. Och då kände jag när det här funkar så bra för mig att det här kan jag inte hålla för mig själv. Det här vill jag dela med de som vill lyssna. Finns det folk där ute som kan bli hjälpt så vill jag gärna dela. Kommer fram till. Så att det är också en stor del av boken.
Ja.
Så och jag kallar det för mejvård. Att ta hand om sig själv. Att det liksom kan fylla upp den här andra delen av batteri.
Jättefint. Så boken handlar liksom egentligen om bipolär. Alltså det blir själva sjukdomen, antar jag. Beskriver. Jag har inte läst den. Jag hoppas kunna läsa den när jag kommer till Sverige nu.
Ja.
Men jag står på listan. Men att det handlar om bipolär och men även då liksom att det här självvård, liksom hur man kan ta hand om sig själv.
Ja, och liksom min resa i det har jag vävt in i. Ja. Blandat liksom min resa och hur allting kändes, levde saker och ting. Blandade det med fakta och mejvård som jag kallar det.
Jättebra. Det låter ju som ett väldigt bra upplägg för en bok när man väver samman de delarna, tänker jag.
Ja, jag hoppas det. Och jag har fått väldigt fin feedback på det. Människor som har läst, både de som har sjukdomen och anhöriga. Och sätta sig in i ett exempel. Sen kan man ju uppleva det här på så många olika sätt.
Så är det ju alltid.
Men det finns ju en hel del liksom gemensamma grejer som många känner. Att många känner igen sig i beskrivningar och så av hur det känns. Hur man upplever det på insidan liksom.
Ja, och det är ju så viktigt, den bekräftelsen i att inte känna att man känner sig ensam i det.
Ja,
alltså, precis. För det är ju så lätt att man gör det. Fast vi egentligen logiskt alla vet att vi är ju långt ifrån ensamma. Även om vi är otroligt unika. Så när det kommer till sådana grejer så är man inte ensam.
Nej.
Jag tänker att det är så himla viktigt Och,
ja, men det är ju väldigt, ja, precis. Och jag, för vi visste inte om någon i min släkt som har haft den här sjukdomen någonsin. Och jag har ju fått frågan flera gånger inom sjukvården, för det är ju väldigt ärftligt. Men nej, det finns ingen. Och på något vis så blir man lite ensam i det, den känslan. Ja. Det är bara jag och hela min släkt.
Ja.
Och så var det, jag tror det var förra eller förra veckan, så pratade jag med en man i ett annat ärende. Vi hade pratat ganska mycket. Och sen sa han, men du, vi har en sak till gemensamt. Jag visste att vi var släkt. Jag har också bipolär sjukdom, sa han. Jag har haft det sedan 90-talet.
Jaha!
Och det var också så här, åh, jag har varit så lätt. Det var en konstig känsla. Jag önskar inte att någon ska behöva ha den här sjukdomen.
Nej, såklart. Nej.
Men samtidigt, åh, jag var inte ensam. Vi var ändå fler. Ja, det är liksom märkligt sådär. Att jag varit så lättad. Men det är just det där att på något vis så kan man lura sig själv att tro att man är ensam. Fast det är vi inte.
Och jag kan tänka mig då när du har gått ut liksom också, det blir det stora med boken och verkligen jobba för att prata om det, så blir det ju också kanske lättare att säga det till dig, tänker jag.
Ja, jo, precis.
Det.
Mm, jo, det tror jag.
Ja. Så vad gör du nu? Jag höll på att säga, vad gör du nu för tiden? Jag följer ju dig på sociala medier och så. Och jag ser ju, du lägger mycket liksom. Det är ju mycket också att försöka lyfta just det här.
Mm.
Men du jobbar fortfarande också med ditt vanliga företag, antar jag.
Ja, precis.
Internetform.
Mm. Mm. Så det jag håller på med nu kring bipolaritet, det är, jag har ju boken och en webbkurs.
Mm.
Och så håller jag på, jag kommer att lansera en medlemstjänst också, där vi kan jobba med vård tillsammans på de här liksom vanorna. Kunna göra olika aktiviteter i grupp liksom, för det är så mycket lättare då att komma framåt och bli påmind om saker som är bra att göra. Och sen så jobbar jag driver en webbyrå där jag hjälper självfulla entreprenörer som gör mycket av det här digitala själv. Mm. Men så ibland känner de att det kör ihop sig, att det blir mycket att göra eller att någonting känns lite krångligt och sådär. Och då kan jag hoppa in och hjälpa till antingen hands-on, att jag hjälper dem att göra ordningssaker.
Mm.
Eller att vi har coachingmöten där vi går igenom, delar skärm och gör det tillsammans. Alltså det är superkul att få kontakt med så många härliga småföretagare som har stort hjärta och vill verkligen göra en skillnad i världen. Och det är mest för mig att få vara med och hjälpa till på ett litet hörn.
Ja, eller hur? Och det är så underbart för sådana som oss, håller på att säga, som mig då, att det finns sådana som du som gör det och kan hjälpa till med sådana bitar som man tycker är svårt eller bara rent av urtråkiga. För att det är inte det som är liksom... Det är inte det som man tycker är kul. Eller jag tycker ju absolut inte det. Det är inte det jag är bra på. Men då frigör ju det också tid. Så att man kan lägga tid på det. Att jobba med det man själv är bra på istället.
Så det är ju, men visst.
Det är ju det som är så härligt med den här världen, tycker jag. Med entreprenörskapet. Med småföretagare. Det här att kunna hjälpas åt.
Ja, och det nätverket som finns online.
Ja.
Alltså vilka underbara människor som
vi
lär ju känna varandra på olika vis och vägarna korsas vid olika tillfällen liksom. Men det är som att man är bekant med väldigt många.
Eller hur?
En del har man träffat på riktigt, en del inte, en del har man träffat så här och en del har man följt på sociala medier, så det känns som att man känner varandra. Jag tycker det är härligt.
För
att,
det är jättehärligt.
Ja, annars kan man sitta ganska mycket ensam som företagare på sin kammare liksom. Men man får en gemenskap. Det är otroligt att den känslan kan bli så stark.
Mm. Ja, det är ganska häftigt just att det kan bli det, även om man bara ses online. Jag tänkte på det nu när vi såg, så även med andra som jag nu spelat in med också. Just det här som jag aldrig har träffat egentligen. Men när man ser så här så känns det ändå som att, där är du! Det känner jag!
Ja, precis, man vet lite om varandra, vad som händer i vardagen.
Precis. Ja, det är en härlig känsla.
Ja, men jag tycker det uppskattar jag jättemycket.
Absolut. Mm. Men när du skrev boken, du hade ju anteckningar och du hade ju liksom satt in i massa liksom. Hur gick du tillväga med då liksom för att få ihop det? Tog du hjälp?
Ja, jag tog hjälp med till exempel att, för först hade jag skrivit ner allting som jag ville ha det. Och sen skulle det göra sitt format som funkar att trycka.
Just det.
Då tog jag hjälp att liksom få över min text i ett tryckbart format. Och sen så tog jag hjälp av en lektör som läste igenom och kollade liksom, om du tycker att det är värt att trycka det här. Säg bara precis som det. Så hon gick igenom och kollade och tyckte att det var värt att trycka det. Och hade liksom, kom med synpunkter på olika stycken och kapitel och sådär, som saker som kunde göras om och så. Så det var jättevärdefullt att ha den hjälpen. Och sen hade jag hjälp av en fotograf för att ta bild till framsidan på omslaget. Där vill jag ha en lite speciell bild. För det handlar ju mycket om det här med skam. Och det kändes som att jag liksom stängde in allting. Alla mina känslor i en skyddsrustning. Jag blev liksom som ett skoj. Alltså jag vägrade prata om det här de första åren.
Ja.
Jag sa ju inte ett knyst till någon om det. Utan jag försökte hålla det hemligt. Så att då var vi på då Livrustkammaren och tog en bild. När jag fick låna en sån där riktig skyddsrustning.
Ja. Häftigt.
Ja. Så att, det var lite speciellt. Och den var, så här, den var ju väldigt, väldigt tung. Vi gick runt där och hotade olika vrår och så. Och sen att liksom få ta av den där. Det var så symboliskt. Man, nu slänger jag av den här skammen. Och det var så lätt på axlarna. Rent fysiskt också för att den hade varit så tung att bära. Det var lite häftigt. Så där fick vi till bra bild till omslaget. Och sen hade jag hjälp att liksom designa ordning omslag. Och sen fick jag anlita tryckeri då för att trycka boken. Men det, det är mycket saker att sättas in i. Och man fick mycket frågor. Bara, hur vill att det, vad ska det vara för färg på den där permen på ryggen? Och hur ska det vara texten där och där? Det var väldigt mycket beslut att ta, kan jag säga.
Ja.
Men det var en rolig resa, tycker jag. Jag tyckte det var jättekul.
Jag tänker att när man skriver om någonting sånt som du har skrivit nu. Där det är någonting som har påverkat en själv så himla mycket. Och så blir det samtidigt lärdomar för man läser på vägen för man vill förmedla ännu mer så man sätter sig in i saker. Jag tänker det måste ju vara en sån process, en resa i sig också, just det här att utvecklingsresa och kanske också en, vad ska man säga, lite terapeutisk resa kanske.
Ja, verkligen. Ja. Det är det. För att sätta sig och skriva och beskriva någonting som har hänt. Så behöver man liksom försöka sätta sig och försätta sig liksom i känslan som var då.
Mm.
Och det tar ju på krafterna och det känns, kan jag säga.
Det kan jag tänka mig.
Men lyckas man komma in i det så tror jag att det blir en bättre text. För då är man liksom närvarande i känslan på något vis. Och det behöver man göra då för att det ska bli bra. Och då drar man ju igenom allting en eller flera gånger till. Liksom. Vilket jag tror är väldigt bra för den här terapeutiska resan.
Absolut, det tror jag också. Jag tror det är jätteviktigt på många sätt. Så även om man liksom, just att skriva. Som när jag pratade med Erika Eklund så pratade vi ju lite också om det här. Liksom att ibland att kanske skriva bara för att skriva det terapeutiskt. Och sen kanske blir det en bok framöver så kanske det blir en bok. Men att kanske om man har sådana egna erfarenheter att processa igenom det själv. Att det i sig kan vara good enough att göra det för sin egen skull. Och sen kan man se vad det tar vägen liksom.
Ja, absolut. Det tror jag är jättebra. Och det kan ju vara liksom en liten publik. Det kan ju bara vara att man vill att familjen ska veta hur det kändes.
Precis.
Jättevärdefullt för dem.
Ja, absolut.
Mm. Så att det kan ju bli på så många olika sätt. Det behöver ju inte bli en bok man ger ut stort så. Utan
nej.
Det kan vara i mindre grupper eller så.
Fast jag tror att världen är väldigt glad, eller Sverige är väldigt glad att du har gjort det med din bok, eftersom den är så otroligt viktig, tänker jag. Jag tycker det är så himla viktigt att liksom lyfta, prata, komma ut. Ja.
Mm. Jo, men det är viktigt att börja prata om det och öppna upp.
Mm.
Då blir det lättare för oss alla.
Ja, helt klart. Så har du några liksom tips du skulle vilja ge om det är någon som liksom kan känna igen sig i detta men inte är diagnostiserad? Eller liksom anhörig om man märker liksom att det kanske är. Den är inte riktigt. Den här personen som är i min närhet är inte riktigt som hon eller han brukar vara.
Ja, men det är ju att försöka. När man tar hjälp av vården. Alltså kommer man i ett skov och tänker då behöver vi hjälp av vården.
Mm.
Sen mellan skoven. Då kan vi ta hand om oss på olika sätt i vård. Och där kan ju anhöriga ha en stor roll i båda de fallen. Dels att om de märker att nu är det något skov på gång. Att kunna försöka hitta den här hjälpen så att man kommer in och får rätt medicinering och sådär. Är man till exempel i mani för länge så är det inte bra för hjärnan.
Nej.
Så att där är ju, anhöriga har en väldigt viktig roll eftersom det är just det att man inte riktigt vill erkänna hur det är. Man har inte självinsikten liksom.
Nej.
Och sen tiden mellan skoven kan det vara jättebra att ha anhöriga som hjälper till att kanske dra med en på en promenad eller diskutera med en om tankar man har och se på det här. Man ser att någon stressar upp sig mycket, att prata om det och se vad man kan göra. Det finns många saker där man kan göra, titta på liksom, men att anhöriga kan ju vara väldigt viktiga i tiden både under ett skov och mellan skoven.
Absolut, ja.
Det handlar ju mycket om, det är många som skriver till mig så att de köpt boken för att få mer kunskap för att kunna hjälpa sina anhöriga. Och jag blir så rörd när jag får sådana mejl, för jag tycker det är så fint. Vilken otroligt viktig uppgift de har tagit på sig att hjälpa till. Att samla på kunskap för att kunna hjälpa. Ja, det är så fint.
Verkligen. Men om man sitter och lyssnar på detta och man vet att jag har en bipolär sjukdom, men jag tycker det känns ensamt och jag tycker det känns skamfyllt och det kanske är mycket som pågår inom mig. Finns det någonstans som du kan tipsa om? Vart kan man vända sig för att känna gemenskap?
Det finns ju olika såna grupper liksom, kan finnas i kommunen. Nu tappar jag namnet på vad det kan heta. Men att det kan finnas olika initiativ. Liksom. Det som jag tänker med den här medlemstjänsten är att man ska kunna vara med på distans. Man kan sitta vart som helst och vara med, och där vi kan skapa en gemenskap tillsammans och få de här sakerna gjorda så det är så bra för oss. Så det är också en del i det. Och sen här är alltså på nätet och hitta kunskap. Läsa olika självbiografier om man vill känna igen. Om man känner den här skammen till exempel. Så tyckte jag att det var bra att läsa självbiografier bara för att jag kände igen mig mycket och jag kunde få mycket att ha upplevelser och läsa om hur andra har gjort för att ta sig vidare. Och det ska upp också den här känslan av att jag inte är ensam. Det är fler som har upplevt samma sak.
Så himla viktigt.
Ja, för det är så starka upplevelser. Just det i den här maniska fasen när man liksom känner att man har liksom uppkoppling mot någonting annat. Vad är det? Och vem ska prata med om de här upplevelserna?
Och jag tänker, hur hittar man dig om man skulle vilja vara, om man är intresserad av medlemsgruppen eller annat som du gör kring detta?
Bipolär.se kan man gå in på. Där har jag samlat ihop allting. Och på Instagram heter jag Jenny Sandfors. Så där kan man skicka DM och sådär om man vill prata.
Jättebra. Ja, det är så himla viktigt allt det här, och jag tycker det är så kul att du delar med dig så fritt och så enkelt. Det liksom är så verkligen bara så självklart.
Ja, det känns så himla härligt att jag kan det.
Ja.
Tänk för några år sedan när jag liksom, det gick inte få, jag kunde inte sätta ord på saker och ting.
Nej.
Det var som att det var låst liksom.
Ja.
Och nu så bara, det bara flödar på utan att jag behöver tänka eller förbereda eller liksom, det bara kommer och det är så himla himla härligt.
Men det är liksom, det låter ju liksom verkligen som att det har varit som att det är verkligen en stängd dörr som har svår och så tung att öppna. Och när den väl öppnas så är den liksom vidöppen. Och liksom jag tänker, jag ser ju väldigt mycket bilder hela tiden. Ja. Men jag ser den här bilden framför mig hur det öppnas, den här stora tunga dörren. Och när den också öppnas så liksom kan jag se också hur mycket det gör plats i dig att fylla på med bra saker och att växa och liksom den här kärleken och som jag ser på dig när vi pratar, det här liksom, den styrkan som liksom har kommit till dig och landat i det här, att du har gjort det och att du har öppnat det och att du har släppt ut och på så sätt kunnat släppa in så mycket annat, som du säger, ljuset också.
Ja, vad fint beskrivet. Nu blir jag så här rörd igen. Ja, men verkligen. Det kändes lite rätt så som du beskrev det.
Ja. Jättehärligt. Men innan vi avslutar, Jenny, så tänker jag så här att jag skulle vilja ha dina bästa feel good tips. Om du har några bra tips för, som du tycker är liksom, det funkar för mig för återhämtning, må bra i vardagen. Dela med dig.
Ja, vad ska vi ta? Jo, men framförallt så tänker jag att det är så viktigt att utgå från sig själv. Det finns ju så mycket saker man kan prova. Så prova på och känn efter den. Det bara passar mig så att man inte bara lyssnar på andra. Liksom. Att det liksom är en sån här första grej att tänka på. Och sen hitta de här små sakerna. Man kan ju tycka ibland att hur ska man kunna må bra mellan skoven när man har bipolär sjukdom? Det känns så stort och tungt. Vilket tungt ämne. Men det som slog mig var ju att det var de här många små grejer som tillsammans gjorde hela den här skillnaden. Så att det kan liksom, en grej kan vara för mig att åka iväg. Jag kallar det för ett utekontor. Det är liksom bara en plats i skogen med en fantastisk sjö. Där jag kan ta med mig lite planeringsjobb. Jag tar med mig lite lunch. Och så sätter jag mig där och äter min lunch och planerar lite och sådär. Och bara titta på den här fantastiska utsikten.
Oh, mysigt.
Så en sån grej ger mig massa ny energi och återhämtning. Och bara sitta och andas lite lugna andetag och så. Annars tycker jag om att meditera för att komma ner i varv. Och då brukar jag ofta ha så här guidade meditationer. Så att jag liksom kommer lite in i en annan värld så där för en stund. Ja, men att komma ut liksom en promenad i skogen och bara få andas och bara verkligen ta in liksom miljön runt omkring mig. Mm. Är det liksom en frisk luft eller är det en varm sommardag? Det liksom doftar på olika sätt och verkligen ta de där andetagen och känna in. Mm. Inte bara gå där och lyssna på någon podd och inte liksom ta in omgivningen. Nej. Utan liksom ha allt. Jag älskar att lyssna på poddar medan jag går. Men också liksom ta andetagen, titta runt. Hur ser det ut? Är det höst? Är det sommar? Liksom, ta in saker och ting. För förut när jag var i det här stressfokuset, då jag bara gick. Jag hade ingen aning om vad som hände runt omkring mig. Liksom.
Nej, precis det där som man kan känna om man är väldigt stressad. Om man är ute och går eller någonting. Att bara, oj, är jag redan här? Ja. Man har liksom verkligen tappat tid och rum runt omkring sig. För att man bara är fokuserad på liksom att jag ska gå. Eller så bara kanske på målet. Man tappar det där. Men just att det här stanna upp som du säger. Det är så viktigt och så underskattat. För det är så himla, det är så lätt. Så det är lätt att vi struntar i det.
Ja, precis. Ja, men och känna in och ta in och liksom, få de här små stunderna.
Jättebra tips. Det är lite därför jag ställer den frågan, just precis som du sa innan, att prova få hitta det som passar sig själv. Att ha det lite grann här som i podden som en liten en verktygslåda där det finns lite tips, där man kan liksom få tips och prova och hitta, det här passar mig bäst. För det kan ju finnas perioder i livet när det är jättesvårt att komma på det här, vad är det som är återhämtning för mig? Och det är det ju, ofta är det ju när vi behöver det allra mest som det är svårast att komma på de här små sakerna.
Ja, men precis. Och att det kan ändras över tid. Tillåta sig prova lite nytt och så. Att det är så viktigt.
Jätteviktigt. För vi förändras ju hela tiden.
Ja, men precis.
Ja. Absolut. Ja, jättehärligt. Och sen har jag en sista fråga. Jag har något som jag kallar för feel good barometern där 1 är kass och 10 är fantastiskt. Vad skulle du säga att du befinner dig på den i ditt liv just nu?
Jag skulle nog säga 8, tror jag.
Vad skulle behövas för 10?
Ja, men jag behöver få igång ännu mer mig i vår. Alltså, vissa grejer tappar ju även jag. Det är som bland annat sommar, jag tappar vissa saker och jag har haft lite trögt att komma igång. Så där behöver jag liksom också hela tiden påminna mig. Och komma igång. För då vet jag att. Men jag har den medvetenheten nu. Att jag mår ju så bra. Om jag gör de här sakerna.
Så
att. Så
viktigt. Jag tänker det där lilla ankret. Liksom när man också vill ge. Och samtidigt så ska man inte glömma bort. Det här med sig själv. Liksom, så att, för att man går in. Det är så lätt att gå in i det här att ge. Andra. Och tappa. Eller åtminstone tulla lite gärna på sin egen. Så. När vi pratar om, när vi ändå har våra 24 timmar hela tiden. Liksom. Det är inte mer eller mindre, utan det handlar om prioriteringar på så mycket. Så är det lätt att tappa det. Men det är så viktigt.
Ja, jo, man behöver verkligen påminna sig om hur viktigt det är.
Ja, absolut. Tack så jättemycket, Jenny.
Nej. Det var väldigt trevligt att få prata med dig.
Ja, detsamma. Jättehärligt att ses och prata.
Stort tack till dig som har lyssnat. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.